En podcast från Aftonbladet.
Tone!
Försök inte ens.
Nej.
Försök inte ens. Jag känner redan nu, jag vill bara ha noll motstånd från dig nu. Jag vill att du bjuder till och bjuder in.
Okej.
Okay. För det har hänt något jättetrevligt.
Ja.
Och det är att vi var i Lissabon i helgen och firade ditt bröllop.
Mm.
Men innan vi pratar om det så ska jag bara säga att nu är det ju bara 2 dagar kvar till valet.
Ja.
Och vi har en gäst idag, Susanna Kierkegaard.
Ja, perfekt
hon kom,
gäst.
Helt perfekt gäst, och det här är Café Bambino. Och jag är så glad över att vi ska ha henne som gäst. Mm. Men först ska vi prata om ditt magiska bröllop.
Mm.
Hur kände du dig?
Jag känner mig helt skör. Jag känner mig helt mjuk, jag känner mig helt skör, jag känner mig jätterörd. Jag känner mig jättekär.
Wow.
I min man.
Har du kalla fötter?
Nej.
Ah.
Nej, men jag känner mig så rörd, för att det var, framförallt känner jag så här att jag har haft en jobbig privat situation de senaste veckorna, så att jag har inte kunnat göra någonting. Alltså, det här var ett bröllop som vi planerade tillsammans. Vi har inte haft någon som har hjälpt oss, såklart.
Eller jag har liksom inte haft en wedding planner.
Nej, inte direkt. Utan vi har gjort allting själva, och sen för några veckor sedan så kunde inte jag göra någonting. Och allting var kvar att göra. Och han var så här, men jag gör det.
Jag gör allting.
Jag gör allting. Och det som han gjorde var att han, det var inte så att han bara gjorde allting och sen berättade för mig vad han hade gjort, utan han sa ingenting.
Han var bara så, Karin måste få koncentrera sig på den här andra
grejen. Och det är, nu vill jag säga det här till alla killar. Det här, det är att lasta av från någon. Att inte fråga, att inte informera, utan bara säga, jag tar hand om det här, du behöver inte tänka på det här.
Så han har inte kommit till dig för att kolla, ska vi göra så här eller så här?
Nu bestämde jag det här. Nej, ingenting. Nej. Inte en enda fråga. Och jag har känt mig så trygg i det. Och så jag kom ju nästan som en gäst på mitt eget bröllop. Och det var så fint, allting. Och han hade tänkt på allting.
Jag måste säga en sak, och det här tycker jag är så kul, för att jag älskar ju skönhet.
Ja.
Och jag känner ju mig verkligen som en estet.
Ja.
Och ibland kan det vara som att det är lite så här, vi kan ha som en sån liten skoj mellan oss, att du är mer så.
Jag är mer praktisk.
Du är mer praktisk. Men nu, och jag känner ju er.
Ja.
Och jag vet ju att han älskar, alltså han har ju liksom snygg stil, fint hem.
Mm.
Han älskar litteratur. Mm. Och, alltså han, det är ju uppenbart att han älskar skönhet.
Mm.
Men nu när jag... Alltså det kändes som att jag var med i en tv-serie när jag var på det här bröllopet. Mm. Och då menar jag inte så SVT-budget, nej. Alltså HBO.
Ja.
Alltså det, allting var, varenda plats vi var på. Där först var det ju fredagen.
Mm.
Och då var det ju först en fördrink på ett ställe, och sen så gick vi och åt middag på ett annat ställe.
Mm.
Stället var fördrinken på, helt amazing.
Mm.
Ger kom ut där i en dris från Norten short och skjorta. Yeah. Mm. Solbränd, håret. Och du var helt otroligt snygg. Jag tar inte ära just för den klänningen. Eller gjorde jag?
Nej, det var den enda jag köpte
på
egen hand.
Du köpte på egen hand. Ja. Och liksom, ni var så snygga. Den här trädgården vi drack, den här fördrinken som var kallt portvin.
Ja.
Så, alltså, han hade planerat det. Han hade planerat varenda del av det här bröllopet med sådan kärlek och omtanke och absolut underkastelse till skönheten.
Ja.
Alltså det var inte en ful minut.
Nej.
Och jag tror att i och med att du, alltså du har ju varit så här, wow, vi ska gifta oss på ett jättefint ställe, men så har du liksom inte gått in så mycket mer på det, för det är inte det mest intressanta för dig.
Nej.
Och också för att du har ju haft så himla mycket att göra, de senaste 2 månader har inte varit involverad.
Mm.
Men så det var en helt sjuk överraskning även för mig som trodde att jag visste.
Ja.
Förstår du?
Vad fint att höra.
Ja, men och jag verkligen såg, jag förstod bra. Och det kan också vara så att vara i så uppförsbacke och vara den som dör, som är en slav för skönheten.
Men det är ju så, jag tänkte ju jättemycket, jag tror jag sa det här vid något tillfälle under helgen också, jag tänkte mycket på den här processen, du vet, att vi skulle planera vårt bröllop ihop och sådär, att det var som en metafor för hur vårt äktenskap sen skulle bli. Och nu Nu blev det ju inte så, för att jag gjorde ju ingenting och jag hoppas inte att vårt äktenskap ska bli så. Men jag kände också att så här, det blev inte en metafor, utan det var bara livet som hände. Och det livet så visade sig att han var en helt otrolig...
Världens
bästa partner.
Ja, som bara klev in.
Ja, han bara klev in.
Ja. Ja. Och med så jävla gott humör.
Ja, men så, bara med gott humör. Han var så, jag är så glad att jag kan hjälpa dig med det här. Ja. Och liksom, och verkligen, jag kände verkligen att han menade det. Men också, jag ska säga om det här med skönhet, att jag... Jag älskar ju det också.
Är det klart?
Alltså, jag... Det är verkligen en ny dimension, eller en dimension i mitt liv där jag, som jag inte har kanske haft ett språk för att uppskatta, men som finns ju
eller
i mig.
Eller som du har odlat.
Eller som jag har odlat, men jag verkligen njuter av det och verkligen uppskattar det, och det är värt allt. Jag ser hans glädje och jag ser liksom vad som händer i skönheten,
för
det,
wow.
det förhöjer ju, ja, det gör ju någonting med alla människor, bäddar in alla i det här gyllene ljuset och liksom den här situationen i någonting.
Ja. Ja. Och det var så trevligt. På första, ja, men då när vi hade vår första fördrink, då skulle det ju först vara en föreläsning.
Mm.
Men hon som skulle föreläsa hade tyvärr blivit sjuk, och hon har skrivit ett jättefint brev till er som du läste upp, och ni har aldrig setts.
Nej.
Så hon var så här, hur skriver man ett brev till två människor man aldrig har träffat? Liksom, eller som man inte känner. Och så, det var så jätterolig och stark liksom, inledning på den här helgen.
Och det var ett väldigt vackert brev
Det var ett
kärlek.
Väldigt vackert brev till kärlek. Vi drack ett glas där. Jag hade ju den mest fruktansvärda situationen i mitt liv.
Mm.
När jag blev helt disassociativ.
Mm.
Vet du vad jag menar?
Nej.
Att jag kramade en och att det kom smink.
Ja! Nej men gud, det var jättekul.
Oh my god. Oh my god.
Du träffade en tjej som vi känner
från Berlin. Jag känner båda två från Tyskland. Och,
hon hade en vit blus.
Nej.
Alltså så långärmad blus.
Så här var det. Jag och Mauricio skulle ta en taxi till det här stället.
Ja.
Det var ju någon, det var ju helt svårt att ta taxi där.
Ja, det var,
vi bodde
det
lite på så här, samma ställe. Så att jag bara, shit, vi kommer komma för sent.
Ja.
Och jag blev så stressad. Mm. Så att vi gick dit. Och då blev jag liksom, hela mitt sminkbarn löstes upp när vi gick. Och så sågs vi på den här drinken. Och så kramade jag om henne. Och så står jag och pratar med henne.
För jag trodde först att jag var så här, nej men gud, hon har väl fått lite smink, men sen såg jag
hela mitt, alltså jag hade typ ett ansikte på hennes arm.
Ja, det var
för hon hade verkligen så kramat om mig.
Men hon tycker så mycket om dig.
Ja, och jag sa ingenting till henne heller, för jag fick sån, men alltså jag fick en sån alltså jag fick en sån ångestattack, jag började kallsvettas.
Ja.
Och Marre, han såg det också, och framförallt såg han hur jag reagerade.
Ja.
Så, och sen så var det typ så här, Tone! Då tyckte jag det var kul, för då drog du brudkortet.
Ja,
för vi stod i baren och pratade, och du bara, hallå, var är du? Jag bara, jag tänker bara på henne.
Ja, jag bara, men nu får
och
du...
Nu, och du bara, jag gifter mig. Den här kvällen handlar... Jag ska, det här är min helg, den här kvällen handlar om mig. Och jag bara, och det var så jävla bra, det var så skönt.
Jag kommer inte ens ihåg att jag sa det.
Jo, du gjorde det, för det var så snap out of it. Och det var enda gången du drog ditt brudkort.
Ja, bra, det gjorde
och sen
jag
så gick vi allihopa därifrån, sen släppte jag det. Och sen så gick vi allihopa därifrån till en restaurang
som ligger på torg precis vid den här en av de här fantastiska utsiktsplatserna.
Ja, alltså det var helt otroligt. Det var golden hour.
Mm.
Solen gick ner, vi drack liksom portugisisk kava, vad fan det nu heter. Han berättade för oss 100 gånger, han är en jättearga restaurang.
Ja, men det, och det är också kul, för honom hade ju Jerry haft en jättekonflikt med innan.
Ja, ni var där och provade restaurangen.
Ja, vi var där någon gång för något år sedan, och då, eller i våras, nej i våras var det.
Ja.
Och då hade de, deras temperament gick inte så bra
nej,
ihop.
Och han var väldigt eldig.
Han var väldigt eldig.
Han var så, det här är ingen jävla McDonald's, och det tar tid med min mat, och det här receptet har jag fått av min mormor, och vem är du? Vem tror du att du är?
Ja, för när ni där var och provade sången,
det var inte,
så var
det
maten
så
försenad. Ja, maten var god men försenad, och han hade med sig sin son som är väldigt liten, och han var väldigt hungrig, så han var så här, var är maten? Och då blev det den här konflikten.
Och men då tyckte Geo att det var så trevligt att de hade ingått den här relationen.
Ja, men han var ändå så här, nej men det här, vi har ändå någonting.
Vi har någonting annat, så han bara, det är här vi ska ha
och
middag kvällen innan vigslen.
Ja.
Och då var det ju exakt samma sak som hände igen.
Maten kom aldrig.
Maten kom aldrig. Däremot så kom det så mycket vin.
Kom väldigt mycket vin.
Så vi hade ju en legit festkväll den kvällen.
Det
alltså
vi.
Det var så kul.
Ja, det var kul. Och sen kom maten.
Ja, sen kom maten, men då var ju alla fulla.
Ja.
Och det var ju det som var så jävla roligt.
Mm.
Alltså det var verkligen det var 10 av 10 kväll att sitta där på det torget, ja. Dricka så mycket vin. Jag bara typ så här sprang med alla gäster, rökte cig.
Den där jobbiga gubbfarbrorn kom hela tiden
och bara
skulle vara med,
ja,
på festen.
Ja, han var så, ja precis, dina kompisar tog så selfie med honom. nej, men det var så jättekul. Roligt och då, det var inte riktigt alla som kom sen på bröllopet, men det var ju ändå ett stort gäng, ja. Och sen så gick vi på en bar,
Damas,
och sen så kände, och då när du var så här, nu ska vi gå hem, då var vi så här, okej, nu måste vi gå hem.
Och du var så där, du var där från början till slut, varje kväll, varje grej.
Hey.
Du kom tidigt, du stannade sent. Sen så tryggt.
Ja, men det var så
du
roligt.
Du sminkade mig nästa dag.
Ja, och sen på, och det här är ju så kul, för jag hade ju inte helt fattat att jag skulle sminka dig.
Nej.
För du, jag hade uppfattat att det var mer så här, och sen så sminkar vi oss.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Jag fattar.
Och sen så kom jag dit och så var du så här, och nu sminkar du mig. Och vilket jag så gärna gör. Ja. Men jag fick såna nerver. Alltså jag blev så nervös.
Okay.
För jag var så här, jag bara, ja, let's go. Och så var jag så, tänk så blir det inte fint.
Alltså
jag,
det blev jättefint.
Nej, men jag måste säga att det blev så fint.
Ja, det blev,
alltså det blev faktiskt väldigt, väldigt
och du
bra.
Du hade hittat ett ställe där jag kunde göra håret. Jag var ju tvungen att be liksom alla om hjälp med olika saker.
Ja, så du hade varit iväg och gjort håret på morgonen. Det var så snyggt. Och ni, då bodde ni på ett helt otroligt hotell som var som ett sånt gammalt palats också. Mm. Där det var som så ett fint. Stort... liksom umgängesrum där du var med dina kompisar och jag sminkade dig, men då
din
var jag
dotter.
Bara in the zone, din dotter var där och jag sminkade henne också, ja. Men då var det verkligen som att jag var så in the zone. Jag var verkligen, när de andra pratade med oss så kände jag bara,
hörde ingenting.
Ser inte ni att vi håller på med grejer här?
Men viktig sak.
viktig sak. Men framförallt, för då, det hade ju inte alls varit lika varmt på fredag.
Nej, men nu var det ju så,
det var så varmt, och det var det som var min stora stress med sminket, att allting bara skulle smälta bort liksom. Men det gjorde faktiskt det inte det.
Du hade ju också tvingat mig innan att köpa high quality smink.
Ja, vi hade varit och köpt massa dyrt smink. Mm. Och då hade du ju världens snyggaste klänning.
Oh, alltså, så fin.
Helt perfekt. Och det känns nästan som att du inte förstår hur snygg klänningen var. Förstår du hur snygg den var?
Säg det gärna igen.
Men det är liksom,
jag ska titta på bilden. Den är väl silke, draperad,
helt öppen rygg, grön och lila. Så och typ någon sån lång grej som hänger bak i halsen, och sen en så asymmetrisk ryggen, så det är som att liksom den är djup i ryggen men liksom knyts i sidan ner och är så draperad framåt och typ som ett släp.
Ja.
Grön, ja men precis, grön och lila. Wow, och det har ju varit värsta jobbet med att lägga in den.
Ja, för den var för alldeles för stor av någon, ja jag vet inte, det var bara konstiga storlekar. Ja. Jag hade svårt att hitta en skräddare, men min kompis Bennas hjälpte mig till slut.
Som kunde göra en sån.
Som kunde göra, fixa det. Ja, så att det är så många som har hjälpt till.
Och sen så åkte vi då till the location.
Ja.
Wow.
Ja.
Alltså.
Och klänningen var ju för att vara där i det här. För det är ju, var ju ett så gammalt, lite nedgånget liksom gammalt också palats där.
Det är någon konstnärs...
Det är någon, de har restaurang, det är mycket så performance där och klubbar. Och ja, det händer mycket grejer där. Och det här var också roligt. För där hade inte Georg berättat för mig att de hade sagt så här, vill ni ha performance på eran fest? För de har en performancegrupp som gör saker där. Och då hade, det här sa han till mig samma morgon. Han bara, jag sa ja till lite olika performance under... Så, helt plötsligt efter liksom ett par timmar scen, de är så klädda som mumier.
Ja, som mumier, och de är typ så här,
eller som mimare
typ. Som
och de har fångat min brorsa, vilket är väldigt kul.
De han gick inte, fram till folk och bara
han älskar inte kanske så improvisationsteater.
Nej, exakt. Så när vi står och drack ett drink efter
och mina barn, de var så här, gud vad roligt.
Så alla barnen fotade när din bror fick de här mimarna på sig.
Ja, det var väldigt kul.
Ja, så de bara rullade runt på marken när vi stod och tog en drink efter vigslan, som ju var så fin.
Du läste ju.
Jag läste ju, förlåt om jag får säga det själv, så bra.
Ja.
Men det var bra att jag hade ju övat väldigt många gånger på morgonen, och det var ju bra, för när jag läste den dikten första gången, då grät jag ju så mycket att jag höll på att spy.
Ja, den är otrolig.
Säg vad hon heter.
Szymborska, Wisława Szymborska.
Och dikten heter True Love.
Ja,
den är magisk.
Ja, den är magisk.
Och det var er kompis som... gjorde ceremonin eller vad man ska säga.
Ja, min kompis Sabina gjorde ceremonin, och hon är från Nepal, så hon tog in massa liksom...
Hon hade gjort era horoskop.
Ja, våra horoskop, och så var det olika. Hon var så här Ganesh, och ja, men det var det ena med det andra. Liksom, sen var det Fado.
Det var också så kul när det var att hon Fado-damen blev för att din kompis som höll liksom i ceremonin, hon var såhär, nu ska Etche, en annan av era kompisar, läsa en läsa Rilke. Och då blev det bara, var bara ett missförstånd, för då skulle egentligen fadokvinnan sjunga en låt. Och hon, fadokvinnan, var en sån fantastisk diva som satt där med håret liksom, i 60-årsåldern och sånt, och bara I'm just waiting for your signal here to do, alltså hon var liksom så och bara, så, excuse me of course, now it's fado typ. Och så var det fadomusik. Det vet jag att du hade önskat.
Ja, det hade jag önskat.
Eller det hade du bestämt.
Ja, då var det den. Och det var också gulligt, för då hade han... För då är det ju på den här Rosalia-skivan senaste. Då är det den här fado-legenden Carminho. Hon är ju ung, men liksom en jättekänd fado-sångerska som sjunger en låt som är så otroligt vacker. Och då hade han bett henne sjunga den.
Ja, men det var så fint! Men du grät inte, grät du?
Ja, men jag höll på att börja gråta när jag skulle läsa upp mina löften.
Ja.
Men då satt, var det min kompis där, den här Etche på första raden. Hon bara, nu skärper du dig.
Hon bara, don't, skrek hon. Ja. Och du bara, okej.
Nej, jag grät inte. Men jag var, det var liksom, det gick.
Det var så fint, och vi tände någon jäkla lampa där och hit och dit.
Ja.
Och sen så var det ju musik, ge oss barn och kompisar spelade piano och cello i något helt fantastiskt rum. Mm. Och så var det en helt otrolig middag. Bara liksom så mycket fisk.
Ja.
Hur portugisiskt.
Ja.
Och det var så kul att höra. Mitt favorittal var av hon som var huvudlärare på den...
Ja, hon var liksom chef för det institutet, Nyman-institutet, som vi, där vi träffades,
där
när vi
träffades.
Lärde känna varandra.
Och det, att höra det liksom, och hur det var, och hon hade så Jane Eyre-take på det. Alltså det var en så bra tal!
Reader, I married him.
Det var så hon slutade sitt tal.
Ja, det, var
nej, men det var så roligt, och det var också så kul. Jag har ju träffat en del av Geos kompisar, men inte så många, så det var så kul att höra hans kompisar prata om honom och få syn på honom genom dem.
Ja,
och
det var väldigt,
det var helt magiskt. Och sen var det ju party.
Sen var party.
Och då var det helt sjukt, för då öppnades en helt ny del upp i det här palatset.
Ja, vi gick liksom ut i någon... slussades vidare.
Det performanceet missade jag.
Jag med.
Men då var det att de kom...
Med någon lykto kanske?
Ja, nej, men någon stor diskokula.
Ja, så var det.
Och som det var ljus på. Och så var de mimare. Och så var de så... att de så här gestikulerade att man skulle följa efter. Och då öppnades en helt ny del av det här liksom palatset.
Ja.
Till någon helt underbar trädgård. Vi hade, ceremonin var också en trädgård, men en annan del av trädgården. Och då var det hard liquor och dans. Disco.
Disco-dans med disco Bernardo, den här underbara DJ:n som jag älskade.
Jag vet, det var också så jävla roligt.
Men han var väldigt inne i sin musik. Han spelade ju väldigt bra musik. Mm. Men han var mest...
Alltså,
men
som, han var så här, som, jag spelar min musik.
Ja, men som det är med liksom en DJ med... Ja, som inte, han var ingen sån superpopulist.
Nej,
kan man inte säga.
Han var inte populist.
Men han spelade ju ändå musik som absolut gick att dansa till jättebra.
100%.
Ja.
Men jag tyckte bara det var så kul att ge, och det var så, för att ge oss yngsta son älskar Lady Gaga. Ja. Och att de hade varit så, kan du snälla spela Lady Gaga? Han bara, nej.
Nej, men det är också Malin, min kompis, hade ju varit så här, kan du spela Rosalia? Han bara... Jag vet inte, jag tror inte jag har inte, jag kan inte hitta på mina spellistor. sin jävla lögn.
Nej, men åh, det var så kul.
Han tog inte ett enda önskemål.
Han tog inte ett enda önskemål. Men det var bara så, det sjukaste var när de spelade Happy Birthday to You. Var det för att någon fyllde år?
Ja, det var en som fyllde år.
Okej, för jag var
och
så här,
det gick han tydligen med på.
Nej, men så speciellt, för jag var typ så här, för jag bara, vad fan händer nu? För det var inte hela den som fyllde år. Nej. Var så här, wow, klä fram. Utan det var det på liksom hela dansgolvet bara dansade till Happy Birthday. Happy Birthday. Men det var så, jag vet inte vem det var som fyllde år. Det var jätte, det var så
det
speciellt.
Det var en farbror.
Det var så roligt.
Ja.
Och då var det bar med GT, Negroni, vodka tonic. Alltså det var bara så
spritdrinkar.
Och sen körde jag körde på typ till 1:45.
Ja, nej, men 2:30 gick vi hem.
Ja.
Så du var där.
Jag var fan ändå nästan
du var fan där.
Ja. bröllop är så långa.
De är så långa, vi började ju klockan 4.
Ja, och vi, du och jag, du började ju klockan 10.
Jag började
och du
klockan
och jag började ju klockan 12.
Men jag sov inte en blund på hela natten. Hur var det hela helgen?
Hur var det när ni kom hem?
Nej, men det var så mysigt för att vi var kvar sist av alla. Och sen, det var några kompisar till Gears som var kvar näst sist. Och de var så här, kan inte ni öppna vår present? De hade någon liten present med sig. Och så öppnade vi den och sen åkte de iväg. Och sen var det bara vi.
Oh.
Och då gick, och då var det mån, det var liksom en sån månskära.
Det var en så fin natt alltså.
Det var en så vacker natt. Nej, men då gick vi ner på gatan och så väntade vi på vår taxi. Så satt vi där mitt i natten och... Så bara vi.
Det var så mysigt.
Och då grät jag igen. Då grät jag ganska mycket.
Ja, men det är också bara så. Hela situationen är bara för mycket.
Nej, men det är bara för mycket. Och, ja, men den här situationen jag haft privat. Och jag var också så himla rörd. Min exman har hjälpt mig så mycket.
Ja.
Och du har hjälpt mig. Och alla verkligen, mina föräldrar och mina vänner. Alla har bara liksom funnits
slutit
där.
Upp.
Och ja, gjort men, det möjligt. Ja. Det var ett tag som att det bara gick och,
kunde bli
och det blev så vackert. Och det kändes som att hela livet var så ihopkramat i en boll.
Ja.
Som alla känslor, alla livets känslor liksom.
Var du full?
Ja, det var jag.
Ja,
ja det var jag. Men liksom inte så redlös. Nej. Det hade jag inte velat
nej.
Men jag,
nej, men
jag dansade jättemycket.
Det är så lång dag som man kan råka
nej,
bli
Nej, men jag
redlös,
var verkligen så här, liksom. Nu måste jag dricka för att jag ska orka
ja,
också.
Ja.
Och sen så kom jag in i andra andningen så det var skönt.
Jag kom också in i andra andningen efter vi suttit där i trädgården.
Och sen ville jag bara dansa och det var så...
Det var ju underbart.
Det var skönt att bara få...
Det enda större var att när jag var så här, typ kanske 1:30 till min kille och bara, gud jag måste bara röra mig hemåt. Han bara, åk du! Jag bara, vadå, åk du? Nej, jag blev så sur.
Kul,
och sen så blev vi vänner igen.
Ja.
Och sen så var han så, fan jag bara, ja för klockan är... Alltså, du, ja men åk du så ses vi hemma.
Ja. Ja.
Fan, det var the best time.
Mm.
Det var så jävla roligt.
Så var det.
Och tårtan var ju helt otrolig.
Ja, tårtan var väldigt fin. Och den hade ju en kompis till Gero gjort också utifrån. Han hade försökt konstruera en tårta som skulle vara omöjlig för oss att skära.
Ja, han var så här, det här är en metafor för er relation.
Ja.
Man bara,
taskigt. Men han var också så här, jag vet att ni kommer klara det.
Och det gjorde ni.
Ja, det gjorde vi.
För det var en väldigt så asymmetrisk tårta.
Ja.
Den
var jättefin och god.
Och jag tycker faktiskt att det är helt sjukt att du inte har sagt att Madonna har haft fest där.
Hon har haft fest där.
Madonna hade typ sin 60-årsfest där.
Ja, men jag vet inte, det kändes bara så... Det kändes som att man skulle höja förväntningarna då.
Jag
för
vet,
mycket.
Men det var, när man kom dit så var man så, jaha, okej, jag fattar verkligen att hon fått honom.
Ja.
Och trädgården är också, det är sån liksom... Det är en sån europeisk... Ditt dekad glamour.
Ja, och så ligger det liksom inne i så ligger det så bredvid ett industriområde.
Det är precis bredvid ett industriområde och trädgården är så här... omhändertagen, men så här, fontänen är ändå ganska sliten.
Ja, jätte...
Och liksom väggarna är så här...
Lite så gotisk vibe.
Exakt. Mm. Fasaderna är så... Det är så jättehöga fönster, men jätteslitet. Och bara, det var väldigt liksom romantiskt.
Ja, väldigt romantiskt.
Nej, och jag vet ändå... Jag vet att jag sa det ett par gånger och bara... Ser du?
Ja.
Öppna dina ögon.
Jag vet.
Titta hur det ser ut. Du måste bara ta in det
ja,
här.
Men jag gjorde
bara,
det. Så kan vi sätta på middagen och så tittar du ut i tre... Ja. Trädgården och
blomsterarrangemangen var ju otroliga.
Cerebral.
För att Geo hade bett om cerebral flowers.
De bara, vad snackar du
om? Bara säga vilka blommor du vill ha.
Men det blev bra.
Det blev helt otroligt
man
bra.
Man gjorde allting.
Och sen på söndagen, alltså det här var verkligen prinsessbröllop. För sen på söndagen var det brunch.
Sen var det brunch.
Och då hade du sån jävla snygg klänning.
Och vem hade hittat den?
Äsch.
Sjönesson.
Jag är så sur att jag inte tog... Alltså jag har varit så analog i helgen för att jag har varit så närvarande. Mm. Och vad händer då? Mm. Ingen tog en bra bild på den klänningen.
Den klänningen var, är ju fantastisk.
Men den ska jag ha igen.
Verkligen.
Men den hade ju en sån sänkt, väldigt låg midja.
Drop waist.
Drop waist. Det var otroligt snyggt. Alltså. Jag måste köpa det också.
Ja, men jag kände mig jättefin.
Ja, men det var så... Och så bara samlas med alla igen och äta brunch. Och det var så härligt.
Mm.
Men då var man fan trött.
Då var man sleten.
Tack
min älskade.
Tack själv.
Tack för hjälpen.
Bra jobbat.
Ja,
bra nu... gift. Bra fucking gift.
Mm. Nu är jag gift.
Nu är du gift.
Igen.
Yeah.
Ja, men det känns fint.
Det är jag känner mig också med andra bröllop, alltså med bröllop nummer 2.
Ja, det är det. För nu är det till the end.
Vi får se.
Ja, vi får se. Men så känns det. Ja, och den känslan är episk. Ja. Men också att jag känner mig så... som sagt, jag vet inte, det kändes bara som han visade
hur ni kan
alltså,
ha
vi
det,
har varit tillsammans länge så jag känner honom väl. Men det var ändå en ny... Det var som att han bara steppade upp en till nästa behövdes. Nivå när det verkligen behövdes. Kändes fint.
Ja, underbart. Är du glad nu att du ska slippa prata om bröllopet i podden?
Ja, det är.
För det har du verkligen
det
har
inte varit
hatat. Ja. Men du har väl, kanske om du inte redan har gjort det, eller nu kanske du har gjort det, postat lite på din Instagram-bilder.
Mm. Ja, men...
För jag har inte postat, jag fick lite önskemål om att posta bilder på dig. Och det var inte att det var förbjudet eller sådär.
Nej, nej.
Vi hade inte sagt någonting sådär. Nej. Men det bara kändes, jag vill inte sno ditt engagement.
Du får posta vad du vill.
Jag vet, men jag känner igen att du ska posta först.
Okay.
Men jag postade ju på mig själv och sådär.
Mm.
Fick väldigt bra
feedback. Bra respons.
Ja, verkligen.
Ja, men du, alltså, din klänning var otrolig.
Tack.
Och med dina skor tänkte jag på.
Nej, men hur snyggt. Och de skorna har jag haft hur länge som helst.
Lägg av.
Ekonomister.
Perfekt.
Nej, men jag har faktiskt bra, jag hade faktiskt bra outfit både fredagen och lördagen.
Ja, du var outstanding.
Thanks. Ja, det var 10 av 10. Alla borde gifta sig.
Ja.
Rekommenderas.
Ja.
Men det om det.
Det var det. Nu tar vi in Susanna tycker jag.
Nu tar vi in Susanna. Är du pirrig inför valet?
Ja, jag känner mig jättepirrig. Men det är någonting med den här situationen att jag har så mycket annat att tänka på. För förra valet minns jag att det kändes som att... Jag tror alla tidigare val har känt att jag liksom verkligen bär i kroppen.
Ja.
Det gör jag inte riktigt den här gången. Men nu... men jag känner mig jättenervös. Vad fan, Tone?
Jag har typ inte ens hängt med.
Nej, men jag har hängt med en del. Men nej, jag tycker det känns... känns läskigt som fan. Men jag hoppas att det ska gå vägen.
Men en som verkligen är ute där och vävar är ju då Susanna Kierkegaard.
Ja, gud vad duktig hon är.
Hon är så duktig. Hon jobbar här på Aftonbladet. Hon
på ledarsidan.
Skriver ledartexter på ledarsidan.
Som är oberoende socialdemokratisk.
Oberoende socialdemokratisk. Hon kom i våras med sin första bok som heter Superstaten, EU och framtiden.
Mm.
Där hon skrivit om EU.
Mm.
Och
hon är så smart, hon är så rolig.
Smart, och jag tror att många har sett henne på Instagram eller TikTok.
Mm.
Där hon gör politiskt innehåll och är som en politisk
pollfluencer.
Pollfluencer.
Och hon var vår drömgäst den här veckan, valveckan.
Hon var, och vi har ju bjudit in henne för att prata lite om valet, men framförallt om hur det är att göra sånt här politiskt innehåll.
Mm.
Vad har man för publiceringsschema? Mm. Vad funkar var? Mm. Hur kommer det sig att hon börjar det här innehållet? Hon har ju väldigt annorlunda stil än många.
Skillnaden
som gör
att skriva och posta video.
Exakt.
Sådana grejer.
Mm. Så, välkommen.
Välkommen.
Susanna. Susanna!
Tone, Karin.
Välkommen. Café Bambino.
Tack.
Kul att du är här.
Vi är så glada att du är här. Och du är ju Sveriges enda illpoll.
Nej.
Paul Flew.
Political influencer.
Ja.
Jag vet inte varför jag hela tiden säger illpoll.
Vad står ill för?
Jag tror influencer.
Influencer.
Mm. Men du är fast Sveriges,
är ett coolt ord.
Sveriges bästa Paul
Flew. Tack.
Hur känner du inför det? Vad är det med mening?
Ja, det är väl med mening. Fast jag vet inte riktigt hur det har gått till heller. Men det är ju kul.
Alltså vi ska prata om exakt vad du gör och allting sånt där. Ja. Men först vill jag fråga dig, för du gör ju politiskt innehåll och du jobbar ju för Aftonbladets ledarredaktion och du är ju på Instagram och TikTok.
Ja.
Finns det någon du hade kunnat göra ett betalt samarbete med?
Ja, gud. Alltså, men jag får ju inte det, antar jag. Jag har inte vågat fråga.
Att du tittade på Karin.
Men jag fick Karin, min chef.
Nej, men jag... ja.
Karin är inte.
Nej, jag är inte din chef.
Nej.
Bara en chef.
Ja, en chef.
Du sitter med armarna i kors nu.
Ja, nej, men jag fick ett mejl en gång från ett chokladpuddingsföretag som frågade om jag ville göra reklam för dem. Och det hade varit så jävla nice.
Hade du kunnat göra det?
Det hade varit toppen.
Gillar du chokladpudding?
Alltså nu var det väldigt länge sedan jag åt det. Men det är inte helt fel. Det är ändå någonting som är gott även när det är lite dålig kvalitet.
Jag har tänkt på det för det är så intressant just med att göra politiskt innehåll online. För att det är typ, hur ser egentligen... Och nu jobbar ju, jag tänker på dig, du jobbar ju för Aftonbladet ledare. Men finns det liksom, hur skulle en independent eller skulle en självständig politisk influencer kunna försörja sig utan att man känner sig köpt kanske av dem som vill... betala för en.
Det finns ju de som kör med samarbeten.
Yeah.
Men jag tycker det känns lite konstigt. Mm. Alltså, det är väldigt lyxigt att ha ett vanligt jobb också. eller ett jobb där man får betalt för att gå till en redaktion och skriva, så att man inte behöver ha betalt av chokladpuddingsindustrin.
Men finns det sådana alltså, som har samarbeten med företag?
Ja, aha, det finns det.
Okej. För jag tänker på, det finns ju såklart så, jag tänker på Katalysgänget, de är ju betalda av en tankesmedja som är betalda av facket. Så då är det ju så öppet ändå vad de, alltså du hänger ändå själva affär, pengarna kommer från ett håll som stöttar deras åsikter i någon bred mening. Liksom.
Men, det finns.
De från
finns.
Ett parti liksom.
Som har betalt av företag.
Mm-hmm.
Jag kommer inte nämna några namn.
Varför inte?
För att jag inte orkar med den personen. Med
nej, okej. Men du kan berätta sen.
Okej, okay, för vi har ju till exempel...
Alla kommer förstå vem det är.
Vet du?
Nej, jag har ingen aning. Nej. Vi har ju till exempel fått erbjudande om att vi har haft politiska partier som vill annonsera
ett
i vår
politiskt parti.
Och jag var så, absolut.
Och jag var så, Vänsterpartiet.
Absolut.
Ja. Och jag var så, är du helt sjuk i huvudet? Du bara, varför inte? Jag bara...
Varför inte? Och jag tyckte det var pickt av dem, bara man vill bara belöna dem för att de hänger med.
Mm.
Okej, men hur kommer det sig att du började göra den här sortens innehåll? För att från början är du ju skribent.
Ja, alltså det var en annan på ledarredaktionen, Fanny Jönsson, som tyckte att jag skulle ha TikTok.
Och så hade när var det här?
Det var några år sedan och så gjorde jag typ 3 videos och så fattade jag ingenting och tyckte det var jättetråkigt. Så slutade jag och sen började jag några år senare.
För typ 2 år sedan? Eller?
Ja, och sen började jag lägga ut samma grej på Instagram för några månader sedan.
Mm.
Och så bara exploderade det. Men det konstigaste med det är att jag nu får jättemycket inbjudningar till vanliga medier som jag inte alls fick innan. Alltså SVT, TV4, Sveriges Radio. Och jag vet inte vad det säger om någonting. Jag vet inte, Instagram kanske är nya Twitter.
Jag tror verkligen det. För det kom inte inbjudningen när det bara var på TikTok?
Nej, ingenting.
Nej.
Utan, för att alla journalister är väl på Instagram och inte på TikTok?
Ja, eller? De är i det ålderssegmentet, liksom, tänker jag. Och sen så är det, jag tror också att det är någonting med TikTok fortfarande. Eller vad säger du, Susanna? Men att man ser inte som en... jag vet inte riktigt varför, men Instagram känns som en mer trovärdig källa kanske, eller mer trovärdig plattform.
Jag tror typ inte att de har helt fel anledning TikTok på sina mobiler.
Nej, det är
kommer jag på nu.
På public service.
Det är därför.
Det är nog därför, ja.
Och när du började göra innehåll på TikTok, hur länge hade du varit på ledarsidan då?
Alltså jag började ju jobba på ledarsidan 2018, men sen lät det till och från.
Ja.
Då var Karin min skrivcoach.
Nej, fan vad mysigt.
På ledarskriv.
Men hur var skillnaden? Vad är skillnaden
bra.
När du började göra liksom innehåll på TikTok? Hur utarbetade du vad? Är det samma, gör du samma innehåll som du skulle skriva om? Eller är det liksom, vilket innehåll är det som går bra på TikTok?
Jag tror i början så gjorde jag ganska mycket att jag bara körde, alltså pratade om det som jag redan hade skrivit om, för att det är ganska skönt för då har man redan lärt sig en massa om det ämnet. Men nu är det lite hejsansvisan. Alltså nu fattar man också lite, det är ju lite olika publik. Så att jag vet ju till exempel...
Alltså skrivandet och videon.
Ja, det är det ju absolut. Så att,
100%.
Och man lär känna publiken lite på Instagram.
Men förklara, om du tänker de här 3 plattformarna, TikTok, Instagram och skriva i Aftonbladet. Vem är personen, liksom mottagaren? Eller du kan säga en demografi också. Men...
Susanna på Instagram är ju vänsterpartist, tyvärr.
Vadå, att din publik är vänsterpartist eller att du är vänsterpartist?
Nej, men de är ju mycket mer vänster än vad de som läser tidningen är.
De är också yngre.
Jo, det är de ju absolut. Medan de som läser tidningen är ju sossar som tycker att vänsterpartiet är antisemiter och de är jobbiga bara. Och TikTok tror jag inte de tänker någonting. De vet inte vad Vänsterpartiet är. Typ.
Nej.
Eller de vet väl det, men de har inte så här, någon åsikt direkt.
Mm. Men vem är din publik på TikTok då?
Barn.
Är det barn?
Om man får typ tänka sig för lite mer när man lägger upp grejer där. För att jag kommer ihåg att jag någon gång la upp en video som handlade om abort. Så här, och att KD hatar abort typ. Och då var det någon som bara, åh nej, jag vågar typ inte ha sex. Alltså eller någonting, jag vet inte. Och man bara, nej men gud gumman, det, ja. Det är lugnt. Ja. Alltså du, de skrev inte så. Men alltså man märkte att det var ett barn som skrev, mm. som var jätteorolig.
Ja, men, och det, alltså det är därför barn, jag har slutat lägga. Jag förstår exakt, mm. och det är därför jag typ, var också, för jag la ju ut vårt för våra first reels från Café Bambino mm. på mitt privata TikTok, eller på mitt TikTok-konto. Mm.
Du höll ju på med TikTok ganska mycket ett tag.
Jag vet, men jag kände så här, min målgrupp är inte barn.
Nej.
De är, och det är alltså, inte bara barn där. Liksom. Ja, exakt. Ja. För att det blev så mycket, det är liksom, de tyckte inte jag var rolig, de tyckte jag var jätte, de kände sig kränkt av mig hela tiden, mm, och vi gick ja. Över gränsen, mm, och man inte får,
jag var aldrig där, så jag har ingen
man
aning.
Får inte säga si och man får inte säga så, alltså det var aha. mycket mer liksom, min publik där var mycket mer
sträng
snutpublik, och sen efter ett tag så förstod jag ah, de är barnsnutar.
Ja.
Det är barnsnutar. Värsta sortens snut. Som är så här 18 typ kanske, eller 17 eller någonting, och som är barnsnutar. Mm. Och de kan, jag kan inte rå på dem, för de har en energinivå som jag inte har.
Det går inte att matcha.
Det går inte att matcha, så att jag slutade lägga upp där.
Mm. Ja, vad kul.
Men lägger du upp nu i första hand på Instagram eller på TikTok?
Det är Instagram first nu som
man
säger på...
Och när bytte du från det ena till det andra då?
När jag upptäckte att det gick mycket, mycket enklare på Instagram. Och det känns som att det börjar gå svårare på TikTok.
Vadå enklare på... att nå ut?
Ja,
liksom.
Att man märker både att publiken är mer mottaglig där för politikinnehåll. Men också att själva plattformen boostar det, tror jag, på ett annat sätt medan TikTok trycker ner det. Där får man verkligen kämpa i motvind. Vilket är så jävla sjukt när man lyssnar på den här P3, det dolda valet. Mm. Har någon av er
lyssnat på det?
Ja, nej, men den handlar om...
Är det en dokumentär?
Ja, det är en dokumentär som finns två delar nu som handlar om nazistiskt innehåll, alltså typ rekryteringsannonser för nazistiska våldsorganisationer som florerar på TikTok, och de till och med lyckas göra reklam på TikTok och sådär. Och så sitter jag där och bara, jaha okej, min film om Ulf Kristerssons tid som kommunalråd i Strängnäs har blivit borttagen. Typ. Mm.
Alltså, bara, nej men fan. Verkligen.
Ja. Och vad är anledningen till att de lyckas med sitt innehåll?
Jag vet inte.
Nej. Det vet man ju inte riktigt. Vi gjorde ju också en sån granskning på Kulturen om vi gjorde en...
Ja, just det.
Nej, men vi hade två liksom helt rena mobiler. Och så gjorde vi en profil som var en kille och en som var en tjej. Mm. En 18-åring, förstagångsväljare. Mm. Och det kom ju... Det var ju så intressant att se att det var det här högerextrema innehållet som kom väldigt snabbt och väldigt kraftfullt. Mm. Och då pratade vi med mycket forskare, fler forskare. Och det är ju det är svårt att veta exakt vad det är, men... Men för det handlar ju om liksom att algoritmen premierar bara att någon stannar till en liten minisekund. Och, men sen är det också att de har men väldigt stora nätverk av personer som pushar varandra liksom, i, de här i den miljön.
Ja. Det här är ju ett extreme version av den granskningen. Att de har haft liksom hundratals konton, alltså P3, och scrollat dem på automatik och scannat av allt som dyker upp med AI. Typ. Och varit på olika platser i landet och så här, haft olika profiler på de som scrollar, så att vissa stannar mer med vid killigt innehåll. Alltså, jag vet inte.
Jag tycker också det är så svårt liksom, när vi har haft med politiska avsnitt och sånt där. Så till exempel om man pratar om gas eller liksom folkmordet eller sådär, då kan man ju fan inte ens göra en vattenmelon-emoji utan att man verkligen känner att
när man trycks tillbaka
algoritmen. Mm. Och sen så om det är någon som blir väldigt om det börjar spridas i kretsar som inte tycker som klippet tycker, då brukar det gå bra.
Ja.
Alltså om det blir rage bait av misstag, då går alltid klippet bra. Men om det bara är så inte tillräckligt, att folk blir tillräckligt upprörda för att det skulle kunna ta som rage bait, då blir det...
Och nu pratar vi om TikTok då?
Instagram.
Nu pratar du om Instagram.
Ja, jag tycker det är jättesvårt att göra. Men det som jag verkligen gillar med din pollfluencing, det är att du är så jävla chill.
Det är skönt.
Och det är så, jag tycker det visar, ibland så känns det som att när man ska göra innehåll så tittar man ju bara på vilket innehåll som finns och vilket som går bra. Och så är man så, jag ska försöka göra det här innehållet som de gör för att det går bra. Liksom. Mm. Typ om vänstern ska göra innehåll. Okej, det ska vara väldigt så loud och hit och dit, för det är det som har funkat för extremhögon.
Brainrot-musik samtidigt.
Exakt, brainrot-musik och typ sån Animal Crossing som springer i sidan. Eller du vet.
Ja.
Men, Och att det verkligen, hur bra det har gått för dig är ju verkligen ett bevis på att man måste fortsätta komma på nya format, för att vi som mediekonsumenter inte alltid vet exakt vad vi vill ha förrän vi har blivit visade det. För du är ju så chill. Jag vet att någon gång när du hade frågestund så frågade jag typ, vad gör dig förbannad? För det känns som att du har liksom en förmåga att formulera dig och vara chill även om du är förbannad. Mm. Och det är bara så...
Jätteskönt. Man får sånt...
Det är trovärdigt.
Ja, det är trovärdigt. Och det är, nej, men det är också väldigt behagligt. Man orkar vara kvar. Ja. Det är ju också det, tänker jag.
Ja. Ja, men det är en sak som jag har lärt mig av Marcus Allard senaste veckorna.
Örebropartiet.
Ja. Ja, exakt.
Vem är det?
En jävla fucking dåre.
En jävla dåre i Örebro av alla ställen som stackars.
Han är en gammal vänsterpartist som har blivit så en rasist.
Ja,
en
jätte... det finns ju sådana där överallt. Det fanns ju sådana där i SSU också. Där man bara, du är inte sosse.
Nej.
Du
nej.
Bara letar efter kompisar.
Ja, men han var väl så ung vänsters ordförande kanske där ett tag.
Men han är inte vänster
lokalt,
i alla fall.
Lokalt alltså, inte för en vänster nationellt.
Han är
obviously.
Inte vänster i alla fall. Han är superhöger. Men han svär väldigt mycket. Och ropar att folk är idioter. Och mobbar folk. Men en sak som jag lärt mig då av honom, lite otippat, är att jag säger, det kanske inte gör så mycket om jag råkar svära i tv. Nej. Jag har haft jättemycket ångest över innan att jag alltid råkar svära
i tv.
När jag är med i typ SVT. Och sen nu bara, vänta, men folk verkar gilla det. Det är bra om det finns något till vänster.
Jag känner ändå att din retorik ligger väldigt långt ifrån Marcus Allard.
Men jag närmar mig så.
Men det är ändå, jag tycker det är härligt med svordom idag och då.
Men det är lite svår balans att vara så här, man ska vara seriös och man jobbar ändå på en seriös tidning. Jag vet inte varför jag pausade där. tänkte efter. Nej, men samtidigt figurera på de här konstiga sociala medieplattformarna. Alltså att det blir, man märker ju också när folk plockar upp grejer som man har lagt ut där, att det blir superkonstigt när det tas ur sitt sammanhang. Mm. Alltså som Kvartal som så här, hånade mig för att jag spelade in en video på toa inom situationstecken. Man bara, har du någonsin varit inne på internet, Jörgen Wittfeldt? Ja. Det är så man gör. Din tönt. Alltså du vet, det är liksom
det är ju bara för att de är sura för att det går bra
för din. Och för att jag hackade på dem.
Exakt.
Men det...
Jaha, ja. Så då tänker du typ att du känner att det traditionella medien förstår liksom inte riktigt vad du
Nej,
gör.
Nej, det blir en konstig krock när man har en fot i varje. Mm. Att de fattar inte att jag spelar in den här videon på 3 minuter.
Mm. Nej, de är så,
jobbet.
Var är ditt kamerateam? Eller ditt,
ja,
hur kan ditt
och,
kamera?
Och hur tänkte jag du här? Tänker inte så mycket innan. Mm. Alltså, jag bara kör.
Mm. Men vad var det du hade hackat på dem idag? Eller vad var det
en granskning som de hade gjort som jag tyckte var dålig.
Men hur tänker du, berätta lite hur du tänker över veckan. Har du så en publiceringsplan? Har du, för jag vet att du har vissa återkommande grepp, veckans bullshit brukar du ha. Vad har du liksom, hur ser din...
Jag får också så ångest när folk tar upp det utanför för att det är så fånigt.
Det också... det är inte fånigt. Ah, det är jättebra.
Alltså, du gör ju det alla vill kunna göra.
Nu ska jag säga att min systerdotter som jag älskar, som är nära vän till mig, hon är 18. Hon är 18 år. Och hon var så Susanna Kierkegaard. Jag tittar mycket på henne nu när jag ska liksom lära mig om valet.
Ja,
och då blev jag jätteglad. Och hon lyfte upp till exempel det här veckans bullshit.
Ja.
Att det var så himla bra begrepp och hon fick liksom, det var bra förklarat.
Ja.
Och
det ska vara så stolt. Att du varje vecka ger en politiker veckans bullshit.
Ja. Det är någon slags granskning. Alltså det är ju lite granskande,
en granskning.
Fast en minigranskning men i ett liksom sociala medieformat får man säga.
Och vem fick veckans bullshit?
Ingen, för jag var ledig i fredag så jag orkade inte, så jag tog ledigt.
Lite sjukt att ta ledigt fredagen innan valet.
Nej, men det är väl det man ska. Jag var ledig igår också, så jag har varit ledig 4 dagar.
Jag menar, hur känner ni någon? Ska ni inte gå ut och ragga röster varje dag?
du kan gå ut och ragga röster till Centerpartiet.
Jag har redan sagt att jag inte kommer att rösta på Centerpartiet.
Du behövde förtydliga det.
Ja, men det var ju ett skämt.
Eftersom att du är entreprenör, menar du?
Jag är ju entreprenör, och jag vet Susanne att det här också är så tar emot, men du är ju också en medieentreprenör nu.
Absolut. Jag älskar Jocke. Jag har ju liksom sålt olika grejer som jag har tillverkat sen jag gick i mellanstadiet.
Ja, rys.
Jag började sålde plånböcker gjorda av mjölkpaket till folk. Och till typ min pappas kollegor köpte sådana.
Det här passar ju bra vad du ska rösta på, Miljöpartiet.
Ja, verkligen.
Exakt, ja. Men de var ganska fina.
Det låter jättefint. Ja. Jag behöver faktiskt en ny plånbok, så jag är intresserad.
Jag kan säkert tillverka en sån också.
Vi får se.
En minst typ hur man gjorde.
Nu är det ju val i helgen.
Hur ser publiceringsplanen ut för
en vecka? Just det, jag glömde svara på det. När jag var ledig igår så kände jag att jag började känna mig lite utvilad, och då var jag så här, nu ska jag göra flera videos på en gång. Så att jag gjorde flera videos men bytte tröja emellan så det inte syns.
Så brukar vi också göra ibland.
Smart. Så då spelade jag in några videos, och sen så gjorde jag för ovanlighetens skull så spelade jag in lite från ett SVT-program där jag var med. Det brukar jag aldrig orka, för jag vill inte se mig själv efteråt.
Men du, det var så bra, och jag såg och likade.
Ja, tack. Mm. Ja. Kulturnyheternas valspecial.
Ja, precis. Och där pratade du om att Parisa Liljestrand är en kulturkrigare. Och där pratade vi om när vi livepoddade. För att jag blev ju så obsessed. Jag blev helt besatt av den där videon där hon la upp när hon gjorde burpees på gymmet.
Ja.
Och då fick jag som en hel fantasi om henne och hur hon blev kulturkrigare. Att hon har varit så här olika sammanhang där folk har varit lite mer indie än henne och hånat henne, och där hon har blivit som en stor, alltså att hon har känt sig så kränkt och sen så
revanschism.
Det är som revanschism liksom. Det var mer som min,
det är därför hon hatar alla kulturskapare.
Exakt. För jag tycker så ofta att det finns, just med kulturkrig och sånt där, det finns en sån miss, de förstår inte hierarkier.
Mm.
Alltså att hon är så minister, ja. Men hon tror
hon bara,
typ att
ni på den här festivalen ska inte avboka den här artisten. Nej. Fattar ni det eller?
Ja. Exakt, ja. Det är så, men de, jag förstår att så här, du var ihop med en kille en gång som tyckte det var töntigt att du gillade Savage Garden, men nu är du minister, du har mer makt än honom. Alltså, och då tyckte jag det var så intressant att du pratade just om Parisa Liljestrand som en kulturkrigare ju i SVT.
Ja.
Kan du inte berätta lite om det resonemanget?
Jag ska inte säga mitt publiceringsschema.
Jo, men jag håller fast i det. Men vi kan göra lite avvikningar. Vi kommer tillbaka till det.
Till publiceringsschemat. Eftersom att det här kommer ut efter att mitt publiceringsschema har bränt av, så kan jag säga att en video sen gjorde var en rankning av de topp tre töntigaste och störigaste ministrarna.
Oh, vad kul.
Parisa Liljestrand och hennes den här burpee-videon är absolut med.
Ja. Är hon etta?
Nej, hon är tre faktiskt, vilket säger någonting om regeringen.
Men kan du säga de andra nu, eftersom det här kommer ju...
Tvåa blev Johan Forssell, för att han försöker se så gullig ut och ledsen. Trots att han bedriver den mest onda politiken. Och etta, gissa.
Töntigaste ministern. Töntigaste ministern.
Det borde inte vara svårt faktiskt. Inga partiledare.
Nej, inga partiledare. Nej.
Ministern.
Jag kommer inte ihåg alla som är minister just nu.
Nej.
Okay.
Nej, hon fick inte vara med. Glömde bort henne. Men
Karl-Oskar eller?
Ja, Karl-Oskar
Bolin. Jag kände bara så här, en egen kategori nästan.
Jag typ glömde att han är minister för att han är så osäker.
YouTuber.
Varför skriver han så där?
För att han vill verka smart.
Okej.
Ja. Unik.
Ja, verkligen.
Okej, men och då frågade ju du det här med Parisa Liljestrand. Ska jag plocka upp den tråden då?
Ja.
Ni är så bra team. Lyfter varandra.
Ja.
Kvinnor kan. Vad var frågan?
Nej, men bara vad du pratade om hennes... i det SVT-klippet som du hade publicerat.
Ja, just det. Jo, men att hennes poäng är ju att hon vill framstå som anti-eliten, att hon tänker att de här filmskaparna som hon skäller ut, när de buar ut henne, så är det själva poängen med det talet. Det är inte så att det råkar bli så.
Nej.
Utan hon vill bli utbuad av dem, för hon ska dit och slakta liksom. Det är hennes
hon vill
uppdrag.
Ha det klippet.
Jag tänker att hon vill ha det klippet. Och framstå som att hon är modig som vågar sätta de här vänsterfjantarna på plats. Ja, precis. Så att det är ju hennes uppdrag, och det är ju därför de har tillsatt någon liksom burpee-kvinna. Som,
en hundpodcast-madam.
Ja.
Men nu har ju det varit, det var ju lite snackis härom veckan att sossarna har ju knutit till sig Alice Stenlöf.
Ja, jag lyssnade på den också i morse.
Vilken då? Vad var det?
Podden.
Som de har gjort.
intervjuade
de intervjuade ju Magdalena Andersson. Och Alice Stenlöf och Tan. Tan by Clara.
Mm.
Hon är ju från början känd för att hon gjorde Kinsas spray tan.
Jaha, det visste inte.
Jo, det är därför hon, hon blev liksom, hon var alla influencers spray tan tjej.
Okay.
Och sen så blev hon influencer på egen hand och nu är hon ju, ja, jag tror inte hon heter Tan by Clara.
Och vad heter deras podd?
Hon heter det fortfarande. Okay. Deras podd heter väl...
Vad fan hände, tror jag.
Ja, vad fan hände? Vad fan
apropå hände? Svär. Ja.
Exakt, Clara Elfgren och Alice Stenlöf.
Mm.
Och då blev ju de anklagade för att ha blivit köpta av Socialdemokraterna. Ja. Men skulle det vara så fel?
Är det så fel? Nej, men jag tycker att det säger så mycket om de som anklagar dem för det. Mm. Dels att de är så här konspirationsteoretiker, men också att de tänker att man måste få betalt för att ta politisk ställning.
Ja, men exakt, det säger mer så här, du skulle aldrig...
Nej, men
du gör bara saker själv för pengar.
Exakt,
liksom.
Det är så himla själlöst. Mm. Och jag tycker att det där är så kul, för att jag tror också att det får folk... För de säger ju själva att så här, ja, men de kanske inte är, de är liksom inte experter på politik.
Alice och Clara.
Ja, och att det då är lite svårt att göra politiskt innehåll, sa de i den här podden, att man drar sig lite för det, för att då blir det plötsligt, blir man granskad på ett annat sätt. Ja. Och då är folk så här, okej, nu pratar de om det här, varför pratar du inte om det här också? Ja. Alltså att då ger man sig in i en helt annan värld som kanske är svår att navigera när man inte liksom jobbar med politik.
Mm.
Men jag tycker det är kul att, alltså, man behöver inte ha stenkoll på allting för att få uttala sig. Och det är så himla talande att om de två blir hånade för att de går förtidsröstar med en tidigare statsminister, vad får inte typ tjejer på gymnasiet som försöker ta politisk ställning utstå då?
Mm.
Men de blir också hånade för att det är fett. Alltså jag tänker också för att det blir så stort och för att högern blir irriterade. Ja. Alltså jag tänker också att det är också ett tecken på vilken kraft och hur hotfullt det då känns för högern ju. Om de liksom... som snygga tjejer uttalar sig sossigt.
Mm. Jag tycker det är så kul.
Och, tror att det spelar roll? Tror att det är viktigt?
Ja, det tror jag. För att det blir plötsligt allt... Dels tycker jag att det är kul att de är sossar och inte typ vänsterpartister.
Mm.
Att det är så här, lite lagom.
Klart att du tycker att det är kul.
Jo, men jag tycker ändå att
tycker
det,
det
är roligt.
Ja, men det,
alltså,
är kul.
Det finns något roligt i att
för det är så
radikalt.
Det är en väldigt så osexig position.
Ja, men det är så här,
liksom.
Göran Persson.
Ja.
Men inte för att, men du sa, de hade ju aldrig kunnat sätta sig och säga vi vänsterpartister. Alltså, det tror jag hade varit för, då hade de ju typ varit mördade idag. Alltså, särskilt just nu med typ gasafrågan och sånt där. Jag tror att de som är vänsterpartister...
Men det är ändå coolare att vara vänsterpartist, får man ändå erkänna.
Är det? Men jag kände det ändå, så jag såg den där fischen igår med Nooshi skulle vara med på någon konsert med massa coola artister.
Just det.
Du skulle gå dit, så vet jag inte om du skulle...
Jag gick
inte dit. Nej. Men det är ändå det förväntade att så en lite ung känd person är med... Vänsterpartiet.
Ja. Inte Alice Stenlöf och Clara Elfgren.
Nej,
och, men jag tänker när Sara Larsson säger rösta vänster. Mm. Alltså, det tänker jag är öppet då för allt i både SOS, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Tror du att det spelar någon roll?
Ja, men det är väl ingen superförvånad över att hon är vänster, tänker jag. Att det här var ju mer förvånande.
Just det.
Att, förutom att det hade ju varit en grej redan innan om att de sa någonting att de uppfostrar en sosse i positiv bemärkelse som den enas barn. För att den typ gav bort halva veckopengen.
Får jag fråga dig, för det har ju varit ett jättestort skifte i de ungas politiska åsikter.
Ja.
Nu är det ju en annan kohort, liksom. Det är ju massa nya unga så att säga, som röstar den här. Men valet. Men det verkar ändå som det har skett ett stort skifte både bland första och andra och kanske tredjegångsväljarna från höger till vänster. Och du som har mycket då ganska unga följare, vad tror du att det beror på? Och när tycker du att du liksom såg det skiftet? Har du någon uppfattning om det? Jag tycker det är spännande.
Vill man inte vara lite anti-etablissemang?
Alltid liksom.
Alltså, och att kanske sossarna är inte riktigt etablissemanget längre.
Eftersom de inte sitter i regeringen heller, tänker jag.
Är det inte lite så? Men sen är det ju lite...
Att det är mer så man är emot den rådande makten än...
Ja, men det är ju också på något sätt... För jag tycker när man läser de här ungdomsbarometern och sådär, så är det ju så mycket att de är aktienördar, kallar de sig själva, och de litar mer på kärnfamiljen än på samhället och sådär. Att det finns den här individualismen där man inte riktigt litar på att politiken ställer upp. Mm. Alltså att de vanliga trygghetssystemen finns inte... Så att det tyder väl på lite optimism också inför framtiden, att man tänker att samhället behövs. Kan hjälpa en.
Ja. Att man har den tron, men att man ändå liksom tänker sig att man ska rösta vänster då, att man hoppas på något mer helt enkelt.
Ja, men att det är lite inte bara hoppfullt att de är vänster, utan att det beror på att folk känner sig lite mer hoppfulla, hoppas jag.
Ja, för att jag tänker, det är intressant, för att om man då helt har gett upp om den idén, om det gemensamma överhuvudtaget, då skulle man väl rösta höger, tänker jag.
Ja, exakt. Ja. Och det är ju det, alltså, då blir det ju att man tycker det är viktigt med kärnfamiljen, för det är ens barn som ska ta hand om en när hela äldrevården har kollapsat. Mm. Så.
Jag tyckte det var så sjukt, jag tror det var i söndag så kom... Alltså ja, precis, förra helgen då, SVT Play, eller jag såg någon grej som bara var hur män 18-29 kommer rösta. Mm. Och då i augusti 2022,
alltså inför förra valet,
exakt, då var 63,7% på Tidöpartierna och nu är det 43,9%.
Vilken jävla fucking omsvängning.
Ja, men också bland unga män, som ju har varit så att alla bara, de är incels nu! Typ, och sen så går det 4 år så är de så, men, fast nu är de sossar.
Ja, och det var så kul, jag vet inte om jag pratat om det i podden förut, men jag hittade ett gammalt klipp, för jag var ju aktiv i elevorganisationen när jag var ung. Och då var det, min kompis Stoffe skickade ett gammalt klipp till mig när vi hade varit så intervjuade i någon tidning på 90-talet. Och då var det så, extrem högervåg bland unga män. Unga män tror inte längre på demokratin och så här, de hatar kvinnor. Och då minns jag att, jag minns det där så väl, för sen kom det ju en stor vänstervåg också bland unga typ så här, några år senare. Och det är alltid den där idén om att man bara så här, ger upp om de unga männen och de är så här, liksom i sin...
De är
genetiskt förlorade till så,
men jag också det auktoritära. Uppmärksamhet och så alla helt så, vad ska vi göra för att rädda
de
dem?
De unga männen.
Och så ändrar de sig och alla bara... Och så typ alla tjejer bara går och dör vid sidan om.
Ja. De går och dör vid sidan om. Men nu är det inte heller... det är inte så mycket... jämförelsevis så mycket uppmärksamhet det har varit kring så högervågen i förra året bland unga. Ja. Så är det ju väldigt lite uppmärksamhet nu med den här, vid den här, eller för den här extrema vänstervågen, tycker jag, bland unga. Och också unga kvinnors då politiska uppfattningar.
Det
är ingen som bryr sig om det.
Ja, men jag tror kanske... Alltså om man får vara lite mediekritisk så är det ju inte lika kul att skriva om att unga killar vill ha en stark välfärd.
Nej.
Som att skriva om att unga tjejer vill vara tradwives.
Alltså,
och det är också så här, gud vad jag stört mig på den här soft girls-grejen, som att det vore en trend. Det är ju någon...
Det är typ tre konton.
Ja, det är typ tre konton som gillar att sminka sig. Alltså,
verkligen.
Det finns inte.
Nej.
Alltså sådana där grejer blir så himla förstorade.
Mm. Nej, men jag tänkte på Karl Smudde som är ju så forskare på världsledande expert på högerextremism. Han skrev på Aftonbladet Kultur i veckan apropå det här delstatsvalet i Sachsen-Anhalt. Det är Tyskland där alla hade varit så här, nu kommer AfD få egen majoritet och nu är så... Och sen fick de inte riktigt det. Och han skrev om... De fick ju ändå liksom en helt
nästan
enorm...
Det.
Nästan det. Men han skrev om att det var nästan som en besvikelse bara i mediekåren. Ja. Att liksom så här... Alla hade verkligen så laddat för att så här, nu är det helt sjukt. Alla männen är nazister. Och så bara, var det inte riktigt så? Och så bara, vad ska vi skriva nu? Det blir knepigt liksom. Ja. Jag tyckte det bara var en intressant... Jag tror det ligger någonting verkligen i det. Apropå lite så mediekritik.
Ja. Det var också så många...
Och själv... Jag kan själv...
Ja, men att det är lite spännande.
Ja, det är lite spännande. Och mer intressant.
Men det var ändå också många nazister.
Ja. Det var ju 44%. Så det är ändå...
Så det är ändå typ helt sjukt att vara besviken av att det var 44%.
Jo.
Jag vet vad jag menar. Det är en bättre story.
Det är en bättre story, exakt.
Men en positiv sån sak är att det kommer vara likadant på valnatten med Liberalerna. Att alla hoppas att de ska åka ut för det blir kul rubriker.
Jag hoppas ju inte det.
För att jag...
Vi har ju slagit val.
Det kommer bli girlboss.
Nej, jag tycker inte hon är girlboss, men jag har ett vad med Karin.
Aha.
Och jag har från allra första börjat vara så här är det, de borgerliga partierna kommer inte låta Liberalerna åka ut. Alltså de liberala, de som har röstat på Liberalerna i alla år, kommer inte låta Liberalerna åka ut. De låtsas nu att det har gått för långt med SD hit och dit, men det är inte sant. Mm. De kommer dra Liberalerna med sig över spärren.
Och det,
och det här har vi slagit vad om. Och det här har ju verkat som att jag har haft fel så länge, men nu får det se ut som att jag har rätt.
Vad tror du? Om du ska slänga in din hatt, din
Vi har slått val om en öl, så det är inte, om du förlorar så är det inte så dyrt.
Jag tror att de åker ut faktiskt. Jag tror att hon är för kass.
Okej, men du kan få två öl.
Men om du... att jag måste ge två
öl. Är du med på det?
Ja, det är klart.
Okej.
Snälla. Alltså också, jag kommer ju bli glad.
Oavsett om... så blir det trevligt för oss tre.
Ja, men, jag kommer vara glad i vilket fall, för det är ändå kul.
Det är ändå, ja, men det, man ska ju alltid betta mot
exakt, det blir win-win. Du kan ju inte förlora. Antingen får du två öl nu, eller så får du ett liv utan Liberalerna. En mandatperiod.
Otroligt.
Ja. Jag tycker så... Men jag undrar så vad som kan hända med Rominas karriär. Som är miljöminister ju.
Vadå, hon ska väl gå till KREB? Eller vadå?
Jo, eller bli moderat?
Vad är problemet?
Nej, jag vet inte. Jag bara känner typ att hon bara kämpar på som att ingenting är fel. Typ. Det tycker jag är så konstigt.
Girlboss.
Jag vet,
men, verkligen girlboss.
Men jag tycker att det är så konstigt med typ...
Lean in,
Ja, men det är bara så... Wow, typ, man bara... The fuck? Men vad tycker du om de andra politiska influenserna, och känner du att de har snott ditt koncept?
Vilka då?
En tjej som jag inte vet vad hon heter.
Jag tror hon.
Och Max Hjelm på DN. Ja. Men också en tjej jag inte vet vad hon heter.
Men det är ju inte mitt koncept att gränsla stolar och prata om att det vore starkt med en SM-regering, så att jag känner inte att han
du känner inte att du har det. För det var ju, någon kritiserade ju er i Svenska Dagbladet.
Jag vet.
Men, och den kritiken var att det var töntigt.
Ja.
Men, så vet du vad jag känner då? Så? Det är ju töntigt att vara här ute i världen och göra grejer. Alltså det,
ja, verkligen. Det är töntigt att leva. Du... Förlåt, i förskapen, men finns det något töntigare än att skriva på en kultursida?
Nej, nej, det är faktiskt inte så. Det skulle vara att skriva på en ledarsida.
Ja, alltså fast vi är töntar och ägare, tycker jag.
Vi äger det också.
Ja, ja, men då, man har ingen ambition om att vara cool, nej, tänker jag.
Nej.
Men också, jag tycker att det är svårt att slåss mot, alltså om man har... Alltså det blir som att man sparkar neråt när man svarar. Mm. Och det säger inte för att vara taskig.
Nej.
Men om man hör att fast jag är taskig.
Så känner jag så ofta när folk skriver om saker på så här kultursidor som ingen läser. Svarar vi på sådana saker i podden, då tycker jag att det lätt kan bli som en mobb. Förstår du vad jag menar? För det är så mycket större publik.
Ja, nej, men och det är ju...
Och särskilt nu när jag har jobbat 2 veckor förra sommaren på kultursidan.
Ja, nej, men du är verkligen...
Oj, shit, är så här, när man börjar förstå många som läser, man bara, oj, vi får ju ta lite försiktigt med de kultursidorna.
Ja. Men du, Susanna, vad, om du ska nämna någon annan poolfluencer som du tycker gör ett okej jobb.
Det kan också vara någon American eller UK. Eller,
Bimbo University.
Jaha. Okej, nice. Följer jättekul. Inte.
Okej.
Jag tror att hennes konto heter... Nikita Dump Truck. Jag vet inte ens vad det betyder. Mm.
Jo, Nikita, ju att man har en fet röv.
Så oskyldig.
Vi på ledarsidan av kultursidan har kämpat vidare med vår coolhet.
Ja, verkligen. Dump Truck. Det, var också, det hade också varit väldigt roligt.
Vad kan det betyda?
Fan, vad är logiken? Ja. Men skitsamma, det hade varit kul om, för de körde ju i den här podden med Magdalena Andersson, Alice Stenlöf och Clara Evgen, att de frågade henne så här, vad betyder det här ordet? Ja. Det hade varit kul om de sa dump truck.
Ja. Ja, det hade varit.
Verkligen.
Det hade varit kul. Okay. Jag gillar en grej med Magdalena, att hon inte kan någonting om sånt.
Ja, och hon äger det.
Och att hon äger det.
Det var väldigt kul. Hon trodde att Delulu hade något med toalett att göra.
Ja, men det var också kul när i den här fördoms... Alltså med Emil Persson, när han frågade henne så här, säg en bra film. Hon bara, kom inte på något.
Nej, men ska jag säga vem som snodde hennes stick från...
Kom inte på en enda bra...
Jag minns inte riktigt hur han ser ut.
Nej.
Jag tycker inte det är alls typ att ska premieras. Alltså, det är för stor okunskap och jag blir orolig.
Jag håller med dig.
Det är helt fel och nu är ni bara kära sossa. För det där för någon som inte är sossa så är det fucked
up. Vet du vad? Du har rätt.
Tack.
Men det är bara för att jag också är ansiktsblind som jag stöttar det. För jag känner mig sedd.
Men du, nu vet vi att du ska gå på ett viktigt möte.
Mm. Så vi måste släppa dig.
Vi måste släppa dig.
Men det här var jätteintressant och roligt. Och nu vill jag höra innan du går, vad tror du om val 1?
På söndag.
på söndag?
Jag tror att...
Vad vaknar vi till på måndag morgon?
Jag tror att det blir maktskifte. Men att det kanske kommer krävas obehagliga borgerliga partier som stöd.
Mm. Du och jag, S och C.
Ansiktet utåt. För ja, Sveriges nya koalition. Jag är MP, ja. Vad snackar du ens om? Jag
ska rösta på MP.
Okay. Ja, MP och C. Så är det.
Så är det. Så blev det här den här gången.
Så blev det den här gången.
Men vi i alla fall, oavsett vad som händer så blir det en öl.
Ja,
exakt.
Så det är bra. Jättetrevligt.
Ja. Och Liberalerna åker ut, säger du. Ja. Spännande. Ja. Tror du att Örebropartiet?
Nej.
Nej, okej. Visst hade det varit roligt?
Nej, jag tror inte. Nej. Men då hade ju tidningarna blivit glada också.
Då tar vi in honom. Vi hade varit glada i Café Bambino. Ja. Något att snacka om. Man måste innehåll.
Men jag tyckte det hade varit lite... Det hade varit intressant att se hur han klarar sig. För det känns ju som att han skulle typ bli utsläpad av vakterna.
Ja, men jag vet. Och det är kul så fem gånger. Men sen den 25:e gången är det så kul.
Nej, det är inte kul. Det är ju snarare att det är lite läbbigt. För att då kanske folk bara... De försöker tysta honom.
Ja, jag vet. Men det är det jag menar. I fem gånger kan det vara så. Men sen... Vem orkar jaga upp sig över det 25:e gången?
Nej, det går inte.
Nej. Jag tror det är svårt att hålla i fyra år som strategi.
Nej, jag tror inte att han kommer komma
in. Nu snackar vi oproportionerat länge om Örebropartiets eventuella riksdagsnärvaro som inte kommer hända. Så jag vet inte ens varför vi slutade på den noten. Men Susanna, tack för allt du gör.
Tack för allt du gör. Tack bra själva. Jobbat.
Du är jätteduktig.
Mm. Tack detsamma. Mm. Ni är också jätteduktiga.
Alla händer in i mitten nu.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.